13, 14, 15 och det var det nu.
Ni är också välkomna att ställa frågor.
Ni som inte har hunnit läsa den här boken har en väldigt rolig läsupplevelse framför er. Den här boken är bred, bruksbok, ambitionen täcker det mesta. Den skulle jag vilja påstå att den nästan bognar. Det är sprätten för pärmarna för att du har velat få med allt. För om vi tittar på titeln så blir du en bättre journalist och gladare. Eftersom jag är ordförande i Sveriges enda och bästa journalistförbund så känner jag journalisterna ganska väl. Jag skulle tro att några har sagt till dig att man blir bättre. Vad är det så bra som man kan bli? Vad har du något för reaktioner?
Ja, men det är så att det är en helt riktig, en riktig känsla. Alltså, det är väldigt många journalister som är väldigt nöjda med sig själva, men som känner att de vill utvecklas och vill bli bättre och förändras. Och, jag har coachat, det är snart 1000 journalister. När jag skrev Basel-sektorn här, då var det ungefär, men nu har jag snart coachat 1000 journalister. Men när man tittar, nästan alla hade samma problem. När alla kom till dig med jag får inte tid med intervjufrågor, jag får inte min tid att gå ihop. Hur ska jag få jobb? Jag ser att ni är flera unga som sitter här. Ni är säkert nyfikna på hur man ska lyckas få jobb som journalist. Och det finns ju ganska mycket etablerad kunskap i det här. Vi tänkte att nu när jag inte hinner coacha så mycket så vore det bra om jag kunde få den här kunskapen att leva vidare på något sätt. Så att jag tänkte att jag skriver ner det här. Jag söker till förlaget och så vill jag ha det.
Och så lovar du att vi ska bli gladare också. Och då hoppas jag inte att du får rätt, för det är väldigt många dagar som springer alldeles för fort och inte hinner med någon arbetsledning. Trots att de, som jag tycker att vi har världens roligaste jobb. Hur ska du få oss alla gladare?
Jag tycker att det finns flera olika sätt att se på det här, tycker jag. Dels, man kan dela in ansvaret på två delar, tycker jag. Dels har arbetsgivaren ett ansvar, skapa förutsättningar för att man ska kunna göra sitt jobb på ett rimligt sätt. Det är den ena delen. Och där ger jag massor med råd i boken kring hur kan vi som journalister, eller blivande journalister, samarbeta för att skapa ett tryck på arbetsgivaren och se till att arbetsgivaren ger de möjligheter som vi har. För att de flesta journalister, jag känner i princip inga lata journalister, jag känner bara journalister som är väldigt ambitiösa. Det är möjligtvis det enda som journalister jag känner. Så liksom, det är den ena saken. Den andra handlar om vad vi själva kan göra, vi som enskilda medarbetare. Och då har jag fyllt boken med olika tricks och tips för hur du strukturerar ditt arbete. Det är väldigt många journalister som arbetar med, alltså som, om man ska få ett väldigt tydligt exempel, så jag har ju väldigt många journalister som har kommit till mig och behöver hjälp för att göra ett långt journalistiskt grävjobb. Och för nästan allihopa ser det likadant ut. De börjar och så gräver de och så skaffar de enorma mängder information. Och så sitter de i veckor och går igenom undersökningar, utredningar, promemorier, propositioner. Så funderar de såhär, ja. Och till slut så lyckas de någonstans hitta en siffra som visar att en ensamstående arbetslös kvinna med 2 års akademisk utbildning och 1,3 barn är den person som har råkat alla sämst ut i den här nya strukturen. Sen så går det till sin redaktör som säger, ja men det är bra, nu vill jag att du hittar ett case, säger då den här redaktören. Och då ska man ge sig ut och hitta rätt på den här personen. Och det har man ju inte fått så mycket tid för man fick ju sina 3 veckor för att gräva i promemorior. Och sen har man ingen tid för att hitta en person och så blir inslaget tråkigt och man får stressa fram och göra någonting. Jag ger till exempel tips, men du ska göra precis tvärtom. Börja med att hitta en människa. Börja med att hitta en människa och så frågar den människan, vad har du för problem? Vad är det som stör dig i din vardag? Vilka problem har du? Nu kan man få höra allting ifrån ja, men jag får ingen bostad, eller jag får inget jobb, eller min sjukpenning till exempel fungerar inte, eller jag blir utförsäkrad. Sen tar man det problemet och sen så traskar man sig igenom alla paragrafer och alla promenioner som man då kan. Då behöver man liksom leta på bredden, utan man kan istället leta på djupet. Och på det sättet så disponerar man sin tid betydligt bättre, och när man väl är färdig med sitt reportage, då har man ju sitt case, för det var ju där man började. Och det här är något som sparar en mycket tid och minskar den här ständiga stressen.
Och många använder ju sociala medier för att få tag i casen. Ni kanske såg att en stor tidning gick ut på Facebook och efterlyste: är det någon som känner en familj med löss? Och det var det ju någon som ville ställa upp och vara lusfamiljen i kvällspressen. Så det är väl ett jättebra tips. Du har oerhört mycket litteraturhänvisningar i den här boken, så det är väldigt imponerande. Allvarligt talat, har du läst alla de här böckerna?
Ja, men det är för att jag är besatt av såna här självhjälpsböcker och besatt av böcker av skrivande. För innan jag är ju romanförfattare också och var väldigt länge opublicerad, och mitt sätt att hantera ångest är att skaffa kunskap. Så att ju mer kunskap jag fick, desto lättare kändes det. Det var lika att jag skulle få barn och läste liksom allt som fanns i princip om graviditet och sådär. Och precis samma sak har jag gjort med det här. Och det var efter att ha läst då, jag tittade på min hylla, min bokhylla hemma då, så jag har lite skrivrum. Tittade på den hylla och tänkte så här: vänta nu, här har jag snart 250 självhjälpsböcker. Jag har tydligen kompetens på det här området nu, för nu har jag läst in mig och tänkt så här: ja, men nu ska jag skriva en själv utifrån de kunskaper jag har. Så att jag har faktiskt läst allihopa, även om det kan verka, det är under väldigt lång tid. Jag har ju varit engagerad i sånt här i 20 år, så att det är inte fullt så mycket.
Jag tillåter mig i alla fall att det faktiskt, på den punkten blir jag lite imponerad. Jag har inbillat mig att jag är ganska påläst, men hälften har jag kanske kunnat läsa igenom. Sen är det ju väldigt trevligt böcker, tycker jag också, som bekräftar ens egna föreställningar och fördomar. Och jag menar ju att journalistyrket är inte i första hand, vilket väldigt många journalister tycker, ett talangyrke. Utan det är faktiskt ett yrke där man behöver mycket utbildning också.
Vad glad jag är att säga det. Jag ser att det är jättemånga unga människor här. Och ni kommer säkert vid något tillfälle få höra att det inte funkar, eller att någonting, det är ingen idé att gå och göra någonting annat av era liv. Och det enda jag har att säga är att jag har coachat folk som anses vara otroligt begåvade. Jag har coachat några av Sveriges allra bästa journalister. Men jag kan säga att de har en enda sak gemensamt, och det är att de har jobbat skitvårt. Och jag gick på journalisthögskolan. Det fanns några stycken där som ansågs vara stortalanger. Jag kan säga att det är inte så situationen är idag. De som har kommit allra längst, de som har de bästa positionerna, de som skriver de texter som faktiskt avgör våra liv, det var inte de som när de var 16 ansågs bäst på journalistik. Utan det är de som har suttit och övat och övat och övat, som har gjort journalistik dag ut och dag in. De är duktiga. Jag var själv inte speciellt framgångsrik på journalisthögskolan. Jag ansågs inte vara någon person, som jag uppfattar i alla fall, som skulle förändra världen. Nu sitter jag plötsligt i toppen på Sveriges Radio efter att jag har jobbat som journalist, och bara tänkt på hur ska jag bli bättre, hur ska jag bli duktigare, hur ska jag putsa mina redskap, hur ska jag skriva mina artiklar som blir också bli bättre. Så ni som är unga och får höra att nej, det är ingen idé, skit i det, jobba på, och sen så kommer ni visa vilket som är rätt.
Men det finns ju ingen talang som har blivit sämre av utbildning eller övning.
Nej, alltså det här är väldigt fascinerande, för att jag tycker att journalistyrket och också, jag är ju författare också, som sagt, de yrkena, de har liksom den här stämpeln att så fort man börjar utbildas i det så förlorar man den här talangen. Men jag tycker att man kan titta till exempel på musiker eller konstnärer. Det finns faktiskt konstfack, musikhögskolan. Det är klart att man blir bättre om man övar. Jag förstår nästan inte hur man kan säga att man bara ska surfa på sin talang.
Nu sitter vi här överens, vi förstår dem inte. Nej. Nu har jag smörat ganska mycket för det här. Jag kastar nu ett kapitel i den här boken, och det är hur man ska låta bli att skjuta upp i morgondagen, eller hur man ska låta bli att vänta till sista sekunden med att göra någonting. Jag är byline-beroende. Jag kan inte jobba med att jag har en väldigt tight byline. Och så läste jag, och det är rätt plågsamt, va? Att alltid sätta igång 5 minuter innan det ska vara klart, eller 45 minuter innan. Och du har räknat upp några skäl till vad man beter sig som jag beter mig, vilket många journalister gör, va? Att man är beroende av adrenalinkicken när det är hets, att man är perfektionist, att man är rädd för att misslyckas, att man är rädd för att lyckas, Och sen har vi det här då som du kanske inte har tagit upp, Bajlang-beroende. Alltså jag skulle tro att i mitt fall så är det helt enkelt dålig karaktär. Vad kan man göra åt det?
Ja, då måste jag ju fråga dig. Är du beredd nu? Nu kommer jag ju fråga dig för att försöka hjälpa dig. Men jag vill, ni kommer kanske hinna svara på någon fråga till, så ni kan också fundera på någonting som ni kanske vill hjälpa med. Okej,
hur känns... gratis coaching.
Ja, ja. Okej. I det ögonblicket du får din uppgift, vad tänker du då?
Herregud, underbart. Bara jag kan lösa detta.
Okej. Och vad gör du sen?
Sen petar näsan, läser de heter.
Vem har hamnat uppgiften?
Den lägger jag någonstans i njurarna längst på hjärnan.
Nej, du får ett papper här. Det här ska du läsa och skriva en sammanfattning på och skriva någonting om, men gör något åt. Vad gör du av det pappret?
Alltså jag är ju frilans,
ja.
Så jag ger mig ju, jag säljer in mina knäck eller... jag ger mig själv pappret, men det gör ju det mesta inte i fysisk form utan här.
Okej. Och så att du har din kom-ihåg-lista på de grejer du ska göra i huvudet?
Ja.
Okej, men då har man ju första saken du skulle kunna göra, det är att du skulle kunna skaffa en kalender. Nej, men du skulle kunna skaffa en kalender. Ja. Det intressanta med en kalender är ju att vi har ju vanligtvis en sån här att göra lista de flesta av oss vad vi ska göra. Men tricket med en riktigt bra att göra lista, den innehåller inte bara vad man ska göra utan också när man ska göra det. Så att när du får din uppgift, då tänker du inte bara så här, ah, det här ska jag göra, utan du tänker också, det här ska jag göra och när ska jag göra det? Och så skriver du, det första du gör, skriver du när du ska göra. Det är ett sätt att titta på det. Sen undrar jag lite grann
över
det du sa.
Men jag
lyder mig
inte.
Nej. Då kommer man till nästa del då. När du väl sätter igång med uppgiften, hur känns det i kroppen då?
Ja, det är helt underbart också.
För då känner hon på hur lång tid innan uppgiften, eller hur? Hur känns det när du vet att du egentligen har för lite tid att lösa uppgiften?
Då sitter jag och förbannar mig själv att jag än en gång har skjutit upp detta eftersom jag vet att det kunde bli mycket bättre än att jag började igår istället för imorgon.
Okej, och sen så jobbar du mot deadlinen. Och vad händer då?
Det är det jag alltid klar.
Jaha.
Jag har aldrig spräckt en deadline, men jag har nästan
sagt... Du startar alltså som du själv bedömer för sent, men du hinner ändå klart.
Ja.
Men varför tror du att du startar för sent?
Jag tror att jag har brister i min karaktär.
Men om du ändå hinner klart, hur kan du då vara för sent?
Därför att jag inser att jag hade sluppit en del av den här ångesten, en del av den här hetsen när det hunnit kom. När några kände till om jag hade varit så förbaskad och disponerad.
Ah, okay.
Jag borde skaffa mig en själens förvirra.
Jag tycker att det låter som att du kanske är arg på dig själv i onödan. Vad får du för reaktion? När du då lämnar ifrån dig de här knäckarna som du då tycker själv inte är nöjd med, vad får du för reaktion då?
Ja, det är sällan någon
är nöjd. Nu sitter ju 25 personer här som hör svaret som du själv inte har hört, ja. Det vill säga att det går ganska bra.
Nu tänker jag fortsätta vara så här snabb i mat och disciplinerad. Tack vare Augustin Erna.
Ja, lite kranare.
Det var skönt i alla fall.
Ja. Ja, är det någon som har någon fråga? Någon som undrar hur det ska få jobb till exempel? Någon som... Ja? Hur ska man få radiopraktik? Ja, men det är jag verkligen rätt person att svara på. Jag skulle säga så här, att det första du ska göra, det är att du ska sätta igång att skaffa dig radiokompetens. Och det gör du genom att du använder en skaffare, en liten MP3-spelare, en liten bandspelare. Och så börjar du öva så att du trivs. Ja, jag kan säga att jag träffar väldigt många studenter som går på utbildning som inte kan det här i alla fall. En av de saker du behöver lära dig med radio, det är till exempel att kunna bryta det sociala kontraktet. Så din första uppgift om du redan går på utbildning tycker jag att det är bra. Det är till exempel att du skulle kunna gå igenom de här lokalerna och sjunga väldigt högt med mikrofon i handen. Och nu ser jag att du tycker att det ser lite jobbigt ut. Ja, och det är det jag menar med att man behöver nöta ner sin känsla för vad kan jag göra och vad kan jag inte göra. För ditt fokus är vad gör du i mikrofonen. Men om du går runt i det här rummet och så viskar du in i mikrofonen, ja, du kommer här på bokmässan. Och så, du måste lära dig att säga så här, ja, här på bokmässan är det mycket folk som vanligt och så vidare utan att bli nervös och folk runt omkring. Så det är en sån där övning som du kan göra. När du sedan har fått kontroll på din röst och trivs med att bryta det sociala kontraktet, då börjar du att sätta dig i sådana stationer där du pratar med andra människor med hjälp av den här mikrofonen. När du gör det, då kommer du märka att du, till skillnad från dina kollegor som inte har övat på det här, kommer leverera mycket intressantare resultat. De sätter ihop så att du har ett arbetsbord. Och sen skickar det till någon person på radion som du har tagit reda på är en aktör för den redaktion du jobbar med. Och här kommer ett tips då. Skicka inte bara till vem som helst, utan skicka till ett program som ni har hört 100 gånger. Ni kan ju ladda ner programmet på Sveriges Radio via podden. Så lyssnar ni så att ni känner programmet eller tidningen eller vad det nu är som söker på. För det finns inte värre än att lägga ner en massa jobb och så skickar man sin ansökan till tidningen och säger att vi gör ju bara reportage från hundar. Alltså, det handlar om att veta vart man skickar sin ansökan. Och det finns mycket fler tips här förstås. Någon mer som har en fråga?
Har du någon mer fråga?
Ja. Men det är alltså att vi bokar eventer igen. Du har tagit upp praktiskt om det mesta. Om du själv skulle koka soppa på, eller koka en buljong på detta, plocka ut essensen, fonden, vad är det absolut viktigaste, eller de två eller tre absolut viktigaste råden du vill ge? Kanske inte någon som har hållit på ett bra tag och börjat bli lite blasé, utan någon som är driva i yrket eller på väg in.
Jag skulle säga att det absolut viktigaste rådet är att inte ge upp. För att det här är en otroligt tuff bransch och vi som har jobbat i den i några år, vi vet att det kan vara särskilt om man då, jag vet inte många av er som bor här i Göteborg, men arbetsmarknaden är otroligt svår för journalister. Om man vill göra något bra, så ge inte upp. Det ska jag säga, det ena. Det andra är att tro inte på snacket om talang. Det är övning. Kanske, och hända finns det människor som är duktiga av sig själva, men de är i extrem minoritet och det finns inte så många av dem att ni inte kan konkurrera ut dem. Så fortsätt att öva. Och sen skulle jag också säga, fundera på, leta rätt på, jag har en kapitel i den här boken som handlar om journalistisk etik. Jag skulle säga, det är viktigt att ni funderar på, vad är det ni vill med journalistik? Alltså om ni så att ni vill bli stjärna, då är det en sak ni ska lära. Om ni så att ni vill förändra världen, då är det en annan sak ni ska lära. Allt det här avgör hur ni ska agera i er vardag som journalister. Så lär känna era egna värderingar. Men plötsligt så står ni där och så står bladetredaktören lutad över och säger så här: ja, nu har det en bussolycka. Nu är det 23 barn som har dött. Nu ska jag börja ringa föräldrar. Och då måste ni veta, vill jag göra det här eller vill jag inte göra det här? För ni kan inte så, då tänker jag ut det då. Då är det för sent, då sitter ni på en sån person, då kan inte motivera det på ett sätt. Så jag skulle säga, vet vad ni har era värderingar, så kommer det bli lättare för det.
Ja. Har du mött Svenne någon gång i vikten av kritiken och har genomtänkt hållning vad man än kommer fram till? Jag tänkte bara förmeta något som är då monter och ge ett tips till. Den stenhårda arbetsmarknaden, lär er arbetsrätt ni som ska in i yrket. Därför att kan inte den så kommer ni få en massa stryk och besvikelser i onödan. Och det hade arbetstid också med i sin bok, men det skulle jag vilja understryka. Och sen, alltså jag har redan blivit lite gladare, så tack så hemskt mycket av bestämt.
Jag sitter kvar här ett tag, om det är de som vill ställa någon fråga som tycker att det är lite pinsamt att ställa det i stor publik. Och sen så har jag ett litet bord där jag ska signera lite böcker och så, som finns till självkostnadspris, mästpris. Och det är Norsvets som är utboken, så att den finns även där.